Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från OVL arkitekter. Innan vi börjar vill jag bara puffa lite grann för en ny bok som har kommit ut på Arkitekturförlag. Det är en bok om Göteborgs arkitektur, en guidebok mellan 1921 och 2021. Den finns ute i butiken nu där ni köper era böcker. Nu kör vi! Från den högsta punkten i Falun ser man hela vägen över stora områden med idrottsanläggningar ut över sjön Runn. Här uppe på Lugnets topp står de två backhoppningstornen. Imponerande stålröda konstruktioner från 1970-talets början med glasade burar på toppen. Backhopparna lär se ännu längre. Men nere på marken, i de branta skogarna nedanför tornen, har man döpt de tre nya mountainbikebanorna efter koppargruvans djupaste hål och mest mytiska berättelser. Gamla mormor, Tjockmats och gruvfrun.
Det är som att underjorden sträcker sig ända upp mot dagens Falun fortfarande. Linné, han besökte staden 1734 på sin Dalaresa. Falun var då Sveriges näst största stad. Förutom att han liknade gruvan och arbetet där vid helvetet, så var det just röken som återkommande noterades. Här är mången lungsot, skrev Linné. Mest av alla som andas med gapande mun. Falu roströk gör allt vatten surt. Själva kroppen sur. Det här med röken, den verkar ha varit väldigt präglande för de tidiga resenärerna till Falun på 1700- och 1800-talet.
Det som lägger sig och fäster vid byggnaderna och gör dem mörka och nästan svarta också. Och lungorna lika så. En annan resenär som kom till Falun nästan 100 år efter Linné var den tyske friherren von Hallberg-Breusch, som reser i Sverige med sin fru 1817. Han är inte jätteimponerad av denna då vid tillfället fortfarande relativt stora stad, men han intages av en sorts känslor av sällsamhet. Och kanske är det just underjorden som skapar den här känslan av sällsamhet. Han ser de stora svarta rosthögarna, de ofantliga gruvsvalgen, de många maskinerna, vitriolsverket, den gula ån, det som gör vattnet surt. Allt, skriver han, har utseende av den poetiska undervärlden. Om man finner ett idogt folk som genom sina seder och artighet mot främlingar så intog oss för sig att vi snart glömde den eviga röken och kopparpartiklarna som flyger omkring i luften.
Ja, Falun var länge inte någon stad att visa upp, trots dess formella betydelse, successivt som residensstad och skolstad och under 1900-talets början regimentsstad. Tittar man på fotografier över Falun i början av 1900-talet så ser man fortfarande centralt packhus och lagerhus. Det ser lite grann ut som Villanova di Gaia mittemot Porto i miniatyr. Och överallt bostäder i trä, så oerhört dominerande var trähusbebyggelsen i mitten på 1900-talet. Men det skulle komma att ändras med de stora stadssaneringarna. Under 70- och 80-talet klev Falun på ett märkligt sätt rakt ifrån att vara en sömnig gruvmetropol och modest residensstad till att bli en postmodern stad. Som med viss vårdslös lätthet bollade med det förflutnas former och mått.
Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar.
Och jag heter Håkan Forsell.
Äter lunch på restaurang Spruthusets uteservering alldeles nere vid Faluån. Spruthuset, märkliga namn, det byggdes som ett brandtorn med en klocka. kyrka 1884. Och här fanns förvaringsplatsen för brandkårens nyinköpta ångspruta. I tornet hängdes brandslangar på tork. Och det var brandstation fram till 1911, men nu är det ett mikrobryggeri och en restaurang. På andra sidan ån så ser vi stadens polishus, byggt 1975. Det skiftade i rött och svart, lite som slaggsten. Men det som fångar vår uppmärksamhet är husets form. Det bildar en stor båge. Och vi förstår inte riktigt varför i den rutnätstad som är Falun, varför släpper man det där gathörnet? Varför omfamnar polishuset en så stor yta? Som nu förvisso är en park, men vi förbryllas av detta. Fram tills vi får syn på ett gammalt vykort ifrån 1970-talets början. För på det vykortet så är det ingen tom plats framför polishuset, utan polishusets halvcirkelform omfamnar ett stort badhus som har fått formen av en Vasaborg i miniatyr.
Mm. Det är lite märkligt också, för det här polishuset då, som är ritat av arkitekten Jack Hansson, som vi kommer att återkomma till en del, eftersom han är en sån präglande arkitekt för Falun under 70- och 80-talet, ja även tidigare. Polishuset har ju en mycket lägre skala. Mm. På sitt sätt så knyter det faktiskt an till det som är den bevarade trähusbebyggelsens skala när det gäller höjd. Medan det här badhuset som nu är rivet sedan länge har någonting som mer påminner om kontinentala liksom, centralbadhus.
Mm.
Uppfört någon gång i början på 1900-talet av den dåvarande stadsarkitekten i Falun som heter Claes Boman. Så det är någon form av enkel jugendstil kan vi ana oss till. Det här var en stadsarkitekt som just kom att stå för en period då man faktiskt byggde lite mer imposanta, viktiga stenhus i Falun. Mm. Lite av ett undantag fram tills dess. Han försökte helt enkelt implementera en slags Sundsvallsmodell i Falun i början på 1900-talet. Alltså göra Falun lite mer rak i ryggen, lite mer reslig, lite mer just lik den här viktiga staden som man tyckte att det skulle vara.
Och om vi ska förstå den här staden som Claes Boman ville skulle växa till ett Sundsvall, så kan vi faktiskt ta hjälp av Selma Lagerlöf. Claes Boman ritade för övrigt två utbyggnader till Selma Lagerlöfs Bergsmansgård. Selma flyttade till Falun 1897 och sen hon hade gjort sin karriär mer framgångsrik genom Jerusalem bland annat första delen, så lyckades hon köpa sig en villa eller en bergsmansgård på Villagatan. Och Claes Boman ritade utbyggnaden av salongen och biblioteket. Men 1897 så beskriver hon den här staden som Claes Boman blir stadsarkitekt i, och jag tycker det är lite målande. Efter att ha beskrivit sjöarna runt omkring så skriver hon så här: på ett annat håll har jag den fina delen av staden. Den som ligger omgiven av trädgårdar och promenader och ser fin och modern ut. Det är också en trevlig vy. Men så ser man här och den närmaste stadsdelen, och den består uteslutande av små röda trähus. Du kan ej tänka dig något så egendomligt, gata på gata, av bara små hyddor. Jag tycker dock just inte att det är så tragiskt, ty de fattiga har allt bra mycket bättre här, där de får ha egna små hus, än i de stora, hemska hyreskasernerna.
Mm. Om vi återvänder till badhuset, det försvunna, förlorade badhuset, så är det just de här kontrasterna som vi kommer att intressera oss för i Falun. Det är liksom den väldigt täta dynamiken av den borgerliga staden, den här stenstadsambitionerna och de långa, långa traditionerna av småskaliga hyddor av gruvarbetarnas trähus i olika generationer de också. Tittar man närmare på detta badhus som alltså då revs på 70-talet, så fanns där också en kommunal tvättstuga till för arbetare. Vilket ju berättar om hur nära vissa delar av arbetarbefolkningen bodde den centrala delen av Falun. För det här är ju verkligen en av de absolut mest centrala tomterna i hela stan.
Mm. Ett badhus, och en tvättstuga byggd för att arbetarna skulle kunna tvätta sig och tvätta helt enkelt. Men man kan ju ställa sig frågan, det är Falun som Selma Lagerlöf kommer till och som Claes Boman ritar sitt badhus i, är som sagt en residensstad, en regimentstad, en utbildningsstad, läroverkstad, folkskollärarseminariet, regionens största handelsstad, en kulturell och kommersiell knutpunkt i bygden. Varför är den inte redan en stenstad? Varför har den inte redan den där Sundsvallskaraktären? Och för att förstå det så måste man backa till en stor och dramatisk händelse i stadens historia, nämligen sommaren 1761. Egentligen är det två dramatiska händelser, för med 10 dagars mellanrum så uppstod 2 stora eldsvådor i staden som faktiskt ödelade 2/3 av Falun. Och det här är ett Falun som då är en genuin trästad. Bebyggelsen har egentligen 3 eller 4 stenhus. De 2 kyrkorna, rådhuset och en liten privat byggnad vid Åsgatan. Så här står Falun nu, nedbrunnen och redo att byggas upp igen. Mm. Och landshövdingen, han säger direkt, vi måste skapa en stenbebyggelse. Det blir för farligt med trähus. Och det här får han inte riktigt gehör för. Utan mycket av det som byggs upp efter den här branden 1761 är faktiskt fortsatt en stor trähusbebyggelse. Mm.
Men med en del påfallande undantag. Och det har också att göra med att man beslutar sig för att gynna en form av stenhusbebyggelse som egentligen bara kan tillkomma i Falun. Nämligen de slaggmurade husen. Alltså att man bygger hus av slaggflis. Mm. Efter branden så presenterades olika metoder hur man skulle kunna ta vara på all de här gruvslagget för att bygga upp staden igen. Mm. Och en metod som framförallt utarbetades av gruvmätaren Erik Geisler blev populär, eller den man använde sig mest av. Så den stenhusbebyggelse som växer fram med slaggmaterialet i Falun kommer att bli också en lågskalig bebyggelse. Inte mer än 2 våningar. Väldigt enkel. Emellanåt lite så här nyklassicistisk kanske. Mm. Slutet på 1700, början på 1800-talet. Det blir aldrig någon större stenhusskala. Den slog aldrig igenom. Den kommer aldrig bli så präglande för flera delar av staden.
Man kan ju tänka sig eller fantisera över en kontrafaktisk historia. Mm. Där Falun istället brinner samtidigt som Sundsvall. 1869. Mm. Istället för i det här låga 1700-talsbebyggelsen av slaggsten, gjutna slaggstens tegelstenar, så kanske då kanske det hade uppstått en annan typ av stad. Men just brandens tidpunkt gör att de stenhus som byggs hamnar i den låga skalan, i samma skala som polishuset. Den skalan som badhuset försöker resa sig ur för att närma sig Sundsvalls skalan.
Jo, men jag tror den där kontrafaktiska frågan är väldigt spännande, för att Falun blev påverkad, inte minst av järnvägen, att järnvägen kom till Falun, och en hel del av industrialiseringen också, så att det hade förmodligen varit en helt annan typ av stad som hade växt fram om staden hade brunnit 100 år senare. Det finns intressanta fotografier man kan titta på Dalarnas museum och i arkiven som vi också har rotat lite i. Det finns ett fotografi från 1885 som både du och jag stannade upp vid. Den är tagen uppifrån tornet på Kristine kyrka, som är alltså den centrala kyrkan som kungamakten lät bygga när man planerade staden på 1600-talet. Det var ju en tätort redan innan dess, men då fick den fungerande stadsprivilegier. Uppifrån denna Kristine kyrka så kan man se ut över, återigen, lagerhus och packhus och massor med trång träbebyggelse alldeles, alldeles centralt i staden. Ännu hade då inte till exempel Ferdinand Bobergs centralpalats och villastadens ambitiösa villor kommit till som planerades som en trädgårdsstad, utan det var just i industrialiseringens början fortfarande en väldigt ålderdomlig stad som man kunde få syn på när man hade den här överblicken.
Ja, utsikten från Kristine kyrka är en återkommande liksom vy över Falun.
Ja, man kan jämföra över tid, och det är därför det är så bra att kyrkan står på samma plats liksom, så då kan man få samma vinklar.
Exakt. Den stad du beskriver är ju den stad som byggdes upp efter branden, som fortfarande ligger där. Och om nu landshövdingen hade ambitionen eller kravet närmast att staden skulle byggas upp i sten, så kan man ju, om man tittar på den här bilden, konstatera att den intentionen inte efterlevdes. För att det här är ju en trähusstad med handels- och hantverkargårdar och arbetarbostäder i trä.
Vi har ju känt oss lite grann som att vi var detektiver när vi var i Falun. Mm. Alltså det var så här, vad fattas här? Vem gjorde det? Mm. Därför att det är mycket spännande och gåtfulla ting som har hänt under 1900-talet i Falun, som man gärna liksom vill luska ut. Och det var också därför vi fastnade vid bilden på badhuset, det centrala badhuset. Det här badhuset kommer att spöka en del. När det skulle rivas runt 1974, 73-74, så var det enorma protester faktiskt. Mm. Det var en medborgerlig samling. Det var också så att de som var byggnadsantikvariskt kunniga i staden motsatte sig rivningen av badhuset. Och det kan man förstå, den har ett högt arkitektoniskt värde. Mm. Men det här var under en period då just Falun genomgick en enorm saneringsvåg. Där man skulle komma till rätta med den här förindustriella liksom, bebyggelsen som både var omodern och icke-representativ och inte ansågs på något sätt motsvara samtidens krav på 60- och 70-talet. En av de som protesterade mest mot och hade mest inflytande i sina protester mot badhusets rivning på 70-talet var Erik Hovren.
Ja, Erik Hovren var chef för Dalarnas museum, och intressant nog så såg jag att när han pensionerades 1996 så gjordes en festskrift för honom som fick titeln Museet som makt och motstånd. Mm. Och det är intressant tycker jag, särskilt här på 60-70-talet så är det mycket museer och kulturarvsmyndigheter som växer fram som just kärnan i motståndet mot rivningar och annat.
Och det är samma sak i Stockholm också, att det är Stadsmuseet som protesterar mot rivningen av Mariaberget till exempel, med framgång.
Ja, och när vi pratar med folk som var verksamma i Falun i början av 1970-talet, och det här är alltså en stad som i början av 1970-talet gör sig redo för att arrangera det prestigeladdade VM:et i nordisk skidsport 1974. Och när vi inledde vid backhoppningsbacken av de 70 och 90 meters backen, så är det ju hopptorn som byggs för detta VM. Det byggs stora skidanläggningar. Det hade förvisso varit skid-VM där 1954, men det här är nästa steg. Mm. Det här är, byggs också ett badhus, ett nytt badhus, och därför kan nu det gamla rivas, anser man. Men de som var verksamma i Falun i början på 70-talet pratar om ett obehagligt klimat. En museichef som hotar i sin anställning, politiker som är aggressiva och hotfulla, tjänstemän som tystnar, Riksantikvarieämbetet kallas in men vågar inte resa sig upp och ta strid för badhuset på samma sätt som de inte hade vågat ta strid för den Geislerska hus, det här slagstenshuset som vi berättade om, som också hade rivits något år tidigare. Det var helt enkelt en opinionsläge som var obehagligt, hotfullt. En tryckt stämning i staden. Erik Hovren försöker stå upp för badhusets bevarande tillsammans med många andra, men kommunalrådet Gunnar Östling, socialdemokrat, driver igenom frågan och badhuset blir dödsdömt. Och med det här i bakhuvudet så reser Erik Hovren till Stockholm. Förmodligen besviken, men också till viss del, gissar jag, förbannad. Han åker ner och beställer ett möte med överantikvarien Åke Nisbet på Riksantikvarieämbetet. Och det han säger till Åke Nisbet är: vi måste väcka Falun ur sin slummer. Vi måste väcka motstånd mot de här rivningsvågorna. Han vädjar till Åke Nisbet, som är ledare inom Riksantikvarieämbetet för det som kallas för det europeiska byggnadsminnesvårdsåret 1975, att göra Falun till ett pilotprojekt för att bevara trästaden Falun. Mm, mm. För han ser att nästa steg i Faluns förnyelse, när Östling Gunnar, socialdemokraten, eller hans medkumpan, centerpartisten Bertil Heldin, bombastiskt ska kräva nya förnyelser av staden, så är det trähusbebyggelsen som är hotad. Nu måste vi föregå detta. vänligen gör Falun till en del av det här byggnadsminnesvårdsåret.
Det blir ju också, Falun blir ju det. Det blir ett pilotprojekt tillsammans med Visbys innerstad och Engelsbergs bruk. Det är de tre stycken liksom, projekten som förs fram på europeisk nivå hur man ska bevara ett äldre byggnadsarv från Sverige.
Mm.
Och tidpunkten är ju också på något sätt väldigt välvald. Det har börjat hända saker. Man förstår att det är oerhörda strider om det här badhuset, för opinionen står ju och väger. Vi har haft almstriden i Stockholm, det har, oljekrisen har löpt in, så att det är liksom, det är inte högkonjunktur längre, det börjar bli dyrt att göra vissa saker. Hela det här modernistiska maskineriet har på något sätt börjat liksom hacka och stannar upp. Och 1975 är ju verkligen ett minnesår, alltså man kan säga att det delar ju liksom efterkrigstidens byggnadsideologier.
Mm.
Efter det så är bevarandefrågan helt plötsligt väldigt, väldigt viktig och kommer att få allt större inflytande i planering och bostadsbyggande av svenska städer.
Och det här idén med att ha ett pilotprojekt i Falun, det var då att man ville illustrera problem med det här. Man ville visa hur lagar, finansiering, stadsbyggande, åtgärder kunde fungera i den nordiska trästaden. Mm. Det är en utställning i Amsterdam med 17 länder, ett 50-tal projekt. Och där står Falun nu och visar upp sig. Så här tänker vi att vi ska bevara den här trästaden. Och det är ju intressant att det är badhuset som räddar trästaden i någon mening. Det badhus som Claes Boman ville skulle resa sig upp i trästaden, ge arbetarna i trähusbebyggelsen tillgång till bad och tvättstuga, men ge också staden en ny skala,
en ny resning.
Just det badhuset plockas ner, rivs och blir det som räddar den småskaliga arbetarbebyggelsen i Falun.
Det finns ju två kyrkor i Falun. Kristine kyrka som tillkom när Falun fick den här stadsplanen 1664 av drottning Kristinas förmyndarregering.
Mm.
Det var ju statens kyrka. Och så Kopparbergs kyrka som är mycket, mycket äldre. Går tillbaka till medeltiden, till 1300-1400-tal. Och det var ju bergsmännens kyrka.
Mm.
De här bergsmännen som hade fått privilegier att bryta malm och som utgjorde en särskild samhällsklass i de här trakterna. Ursprungligen skattebefriad och med egna domstolar bland annat.
Mm.
Så de här bägge kyrkorna symboliserar en maktkamp, en lång maktkamp som utkämpades i Falun och i stadens omland mellan bergsmännen eller bergsslagen och staten om gruvan och om staden. Och statlig centralisering av tillgångar å ena sidan och ett slags kooperativ decentralisering av dem å andra sidan.
Mm, och det här är ju två enorma kyrkor, som katedraler.
Ja.
Och precis intill Stora Kopparbergs kyrka så löper de långa, raka gatorna i stadsdelen Östanfors. Östanfors, som kallades för Bjurs farstu, en gång genomfartsgata från Rättvik, där man kommer in i staden norrifrån hela tiden. Och de här väldigt långa gatorna med sina låga trähus är väldigt speciella att vandra på.
Mm.
När jag kommer till sina gata, då får jag nästan känslan av att jag vill gå i mitten av den. För att man kommer för nära om man går längs fasaden.
Mm. De har ju också, de här gatorna har ju fortfarande kvar sin ursprungliga bredd, vilket bestämdes på 1600-talet, och det är 15 alnar, vilket alltså ungefär är 9 meter.
Mm.
Så det är smala gator.
Det är smala gator och det är låga hus och de har fönster precis i ögonhöjd, så att man känner att man tränger sig liksom på om man går längs med. Så man går som en sån här västernfigur i mitten av gatan.
Men det är ju också lite Klondike. Alltså det, jag bara får säga det. Det här med de här träbebyggelsen längs med de här raka gatorna fungerade ju också som, gårdarna fungerade ju lite grann som fundux liksom i Nordafrika. Det vill säga övernattning, stall, träffa handelskontakter skedde här, för att det var in- och utfart till staden.
Ja, och precis, och det är så de är uppbyggda också. Täta fasaden mot gatan, men innanför den här fasaden eller bakom planken, öppna gårdar med uthus och stall och olika typer av mindre offentlig, officiell bebyggelse. Men när vi kliver in och går längs den där gatan, så är min föreställning det jag tänker att jag ska hitta, den självklarhet med vilken jag kliver in i den där stadsdelen är, nu ska jag gå in i en jättegammal trähusstadsdel som har byggts successivt från den tiden som du började prata om, liksom 1600-talets arbetarbostäder fram till idag. Eller framförallt kanske under 1700-1800-talet. Låga hus, trånga gårdar, gammal räddad trähusbebyggelse. Men det här blir vi ju återigen kanske lite grann de här detektiverna som du beskrev. För att spåren stämmer inte. Det vi ser stämmer inte med det vi trodde att vi skulle se. Och det är då det blir intressant om man är detektiv. Mm. När man hittar avvikelserna. För det vi ser här, det har åtminstone inte jag sett någon annanstans. I någon stad. Alltså antalet och mängden mindre radhus med spröjsade fönster och plank mot gatan. Med egna gårdar och smitvägar bakom planket. Eller med större gavlar mot gatan. Som kommer ifrån 1970. Och 1980-talet som både vill anpassa sig till gatans skala, gatans ålder, arbetarbebyggelsen, småskaligheten, men också samtidigt vara ett modernt radhusboende från 1970- och 1980-talet som man kanske är mer van att se i förstäder. De förstäder som växer ut under 70- och 80-talet med radhus, på åkrar och ängar med garagelängor där barnen spelar landhockey. Men som här har hamnat mitt längs Trotsgatan eller längs Blindgatan. Det är som att förstädernas radhus har hittat ett hem inne i staden. Det är som att bortsprungna katter från förstadens allmänningar har flyttat in till stan, blivit stadskatter. Men samtidigt på något paradoxalt sätt så är det som att det funkar. För idéerna krokar liksom ändå i varandra. Den småskaliga radhusbebyggelsen från 70-80-talet med sina bakgårdar, sina privata trädgårdar, sina torkvindor och Baden-Baden-stolar som man kan trycka in där. De ekar ju lite grann av de inre gårdar, de smitvägar, de bakgårdar som arbetarbebyggelsen en gång hade. Mm. Och man gör sig ändå omaket att bygga så här småskaligt och att bygga i trä på den här platsen. Istället för att som alternativet såg ut, att bygga lamellhus i tre våningar med öppna gårdar emellan och helt riva trähusbebyggelsen.
Det är ju intressant när man ser hur liksom, de här linjeräta långgatorna, hur viktiga de har varit liksom, för känslan för vad Falun är för slags stad. Alltså att de ursprungligen, när de planerades på 1640-talet, så skulle de ju ge den här stadsmässiga bebyggelsen ett ståtligt längdperspektiv. Som de skulle vara värdiga en stad av Faluns betydelse, som då på 1600-talet faktiskt var den näst största i landet. Och hur det här längdperspektivet ändå har blivit någonting som senare generationer av arkitekter och stadsplanerare ständigt brottas med att försöka att bevara eller utveckla. Jag tycker också, bara för att flika in en sak som jag tyckte blev ganska tydligt, det var ju också att det hade betydelse vilken kvalitet eller vilket material även de äldre husen var byggda i. Så tillvida att mycket av den här förindustriella träbebyggelsen uppförd på 1800-talet var plankhus. Alltså byggda typ av lösvirke. Mm. De hade inte alls samma överlevnadsförmåga jämfört med de timmerhus som var byggda på 1600- och 1700-talet. Mm. Som framförallt kan man väl säga återfinns i den stadsdel som heter Älvsborg, som väl var gruvarbetarnas första område dit de faktiskt mer eller mindre blev liksom förvisade när stadsplanen kom till på 1600-talet. De här timmerhusen är mycket mer stabila. Fast de är äldre har de liksom en kropp, en substans som gör att de var mycket svårare liksom att de intog sin plats på ett mer självklart sätt och kunde svårare att byta ut.
Ja, ja men precis. Men flera av de som vi pratar med när det gäller den här omvandlingen av de här stadsdelarna efter 1975, bland annat Älvsborg, säger ju det att vi räddade trähusbebyggelsen. Den var inte längre möjlig att riva och bygga lamellhus på det sättet som man hade gjort. Det var inte längre möjligt att betrakta den på det sättet. Man var tvungen att betrakta den som, något, som ett starkt arv. Men det var inte så att man la en museal huva ostkupa över dem och sa att det här måste göras så här, eller det fanns exakta order om hur det skulle göras, hur det skulle renoveras, utan det var rätt mycket upp till varje husägare att göra sina renoveringar, att förnya sina hus, att bygga ut dem, att göra dem beboeliga, eller i viss utsträckning då också att bygga, helt enkelt riva och bygga nya radhus i samma stil. Det är man är ute efter, märker man, är snarare helhetskänslan av en trästad i skala, material, en liksom dikterad
detaljreglering.
Reglering av staden. Och en annan sak som är intressant, som också sitter ihop med det här, hela det tidiga 70-talets småhusmedelklass som formas i form av statliga lån och på olika sätt där det blir förelaktigt att bo i småhus. Och det konstaterar Jack Hansson när han gör den första renoveringen uppe på Östanfors med nya radhus. Det är uppenbart, skriver han, att familjer som kunde liksom göra en god affär och skaffa sig en bostad här inte tillhörde de som tidigare hade bott i kvarteret. De yrken som representeras av de nya ägaren är, skriver han, advokater, läkare, officerare, tjänstemän, egna företagare. Så här sker också ett utbyte av befolkningen, så in i de här radhusen så flyttar de som också flyttar in i de nya radhusen i andra städer, på andra platser i landet. Falun blir i det här skedet av sin historia 1975 den perfekta grogrunden för den postmoderna staden. Idén om den postmoderna staden. En stad som är trogen historien, som är intresserad av historien, som använder historien, men som samtidigt tillåter sig själv att riva och bygga nytt enligt de tankar som man har. Bara som ett exempel som också innefattar återigen Jack Hansson. Det går inte att komma förbi Jack Hansson. Han är överallt. Han ritar nästan allt i centrala Falun mellan 1972 och 1990. Inte allt, men väldigt mycket. Det finns ett hus som ligger precis bakom polishuset. Och det är ett hus som byggs 1976. Och det här kan man tänka, vänta, hade vi inte precis bestämt att badhuset hade rivits och att vi skulle bevara den här staden 1975? Här ser jag en bild före på några låga trähus, järnhandlare Götes byggnader i hörnet av Kristine och Engelbrektsgatorna i kvarteret Prästtäkten. De rivs och ersätts 1976 av Länsarbetsnämndens kontorshus. Och då kan man fundera på, ja, det var tydligen fortfarande okej då att riva låg trähusbebyggelse i centrala staden och bygga ett hus i liksom tegel här. Och det är ett hus i tegel som Jack Hansson ritar som 1976 är precis i början av postmodernismen. Man ser att det är rundbågar kring fönstren. Man ser att man börjar hitta stilelement som har varit borta i 100 år.
Man söker sig tillbaka till lite former sådär som möjligt.
Klassicistiska former, klassiska former. Och man kan ana liksom en småskalig variant av det som Claes Boman en gång tänkte sig i staden. Och det är en imponerande samling postmoderna hus som finns inne i centrala Falun.
Mycket har tillkommit också just under 80-talet.
Ja, och mycket har ritats av Jack Hansson. Ett långsträckt hus som kallas för ICA-huset där. ICA ligger med ambitiös tegelförbands sättning i olika former. Skandiahuset med ganska exklusiv putsad granit med i florentinsk renässans nästan, där man har de olika våningsplanen ska ha olika uttryck. Historiserande, anpassade byggnader. Och jag tror att just anpassningen är det man upptäcker 1975. Inte nödvändigtvis bevarandet. Och det ser vi i de här radhusen också, radhusområdena. Man behöver inte stanna upp och bevara allting, utan man måste anpassa, det är det man ser.
De har liksom på något sätt knäckt koden i hur liksom staden ändå ska kunna kännas som en historisk stad, sådär, utan så mycket hård förändring.
Ja, de här detektiverna som vi lite grann känner oss, de fingeravtryck i staden som vi tar på staden när vi går igenom den, och som vi också får hjälp av personer vi pratar om med antikvarisk kunnande och historisk kunskap om staden. Det är en ambivalent stad som inte slutar riva byggnader centralt, utan rivningarna blir välvilliga med sina nya anpassade hus. Vi kan avsluta på Kalle Hermans torg i slutet av den långa Trotsgatan, Bjurs fastu, den långa raka vägen från Rättvik in mot Stora Kopparbergs kyrka. Den som man kom norrifrån in mot staden, dit bergsmännen kom för att gå i kyrkan. I slutet av Trotsgatan ligger då Kalle Hermans torg, ritat 1987. Och här har man alltså helt enkelt självsvåldigt, du talade om de långa raka gatorna, klippt av den långa raka gatan, byggt hus i slutet av den, skapat ett slutet torg med en låtsasbrunn i mitten. Mm. Här har alltså postmodernismen blivit vad modernismen var. Självgod och självrättfärdig och inte alls ambitiöst anpassningsbar. Och hela Faluns stadskärna idag balanserar hela tiden, känner man, på den där gränsen att vilja anpassa sig och samtidigt vilja vara i sin nutid, vilja vara framåt, vilja vara på väg någonstans, vilja bära den kostym som är egentligen idén om att man någon gång borde ha blivit lika storslagen och tung som Sundsvall är.
Vi uppehåller oss ganska mycket vid 1980-talet, men det har fallit sig naturligt för att det är mycket som är byggt i Falun som kommer ifrån det årtiondet. Falun går igenom liksom en transformation under dessa år. Och dessutom så infaller också under 1980-talet, närmare bestämt 1988, ett stort jubileum för, så att säga, den absolut viktigaste företaget i Falun.
Ja, vi pratar såklart om det företag som 1988 helt enkelt heter Stora.
Ja.
Roligt byte av namn till bara Stora, som någonting vi är. Men Stora Kopparberg, hämtat från då Stora Kopparbergs bergslag, som du nämnde tidigare, som det område i Falutrakten där de här bergsmännen fanns som bröt gruvorna. Stora har den 16 juni 1988 stora annonser, helsidesannonser i svenska dagstidningar där de berättar om världens äldsta och första aktiebrev. Det är en nutida tolkning där konung Magnus Ladelås, som är den kung som undertecknar detta första aktiebrev 1288, sitter med aktiebrevet och alla dess sil framför en vid 1988 modern dator där man ser den gröna skriften mot en svart skärm där bakom. Ett företag som vill naturligtvis berätta om sin långa historia. Och man har också ställt till med fest i Falun. 700 års fest. Kungen är på plats, liksom större delen av resten av kungafamiljen. Henry Kissinger håller tal. Patrik Sjöberg ska hoppa höjdhopp. Lili och Sussi ska sjunga för de 9000 aktieägarna som sitter på Stora Stötens botten 90 meter under Faluns gatunivå. Och det bjuds på öl och vin. Ölet är en specialbryggd. Vinet kommer från Dau, från Storas egna vingårdar i Portugal. Som sagt, Lili och Sussi uppträder. Det är Limfors, Transdans, Ingmar Nordströms, Lars Ros. Det är lite grann av ett svensktoppsupplägg.
Men man hade ju ännu större ambitioner. Man vill ju anlita riktiga världsartister, Stora, till den här festen.
Ja, den första idén som dök upp var att man ville ha riktigt stora artister. Man ville ha dit Barbra Streisand och Stevie Wonder. Man stötte på patrull. För det visade sig, och det här är uppgifter vi har i andra hand från en person som hade träffat Storas, en av Storas kommunikationsanställda vid den här tiden. Så vi får ta det för, vi har inte kontrollerat källorna helt hundra. Men i alla fall, enligt uppgift så kräver Stevie Wonder så pass mycket knark i sin rider att man inte kan acceptera honom som gäst. Och Barbra Streisand kräver att flygas in med en Concorde. Och en Concorde kan då inte landa på Dalarnas flygplats.
Så förargligt.
Så istället blir det Lili och Sussi, Transdance och så vidare. Men också Orsa-kompositören Jan Karlstedt, som har skrivit kantat till Stora Kopparberg som uruppförs av Radiosymfonikerna och Radiokören. Det här hade inte varit Falun om inte kulturen också hade kompletterats med idrott. Så allting slutade sen på söndagen med idrott. Då blev det match mellan korplaget och ett brasilianskt lag. Korplaget, Team Stora, är Brage från Borlänge. Lett av Lars Laban Arnesson, förstärkt med proffsen Mats Magnusson, Glenn Hussein, Mats Gren och Robert Prytz. Brassarna är storlaget Sao Paulo som flygs fram och tillbaka i ett av Storas specialchartrade plan för att inte behöva missa ligaspelet där hemma. Och den stora finalen på söndagen blir såklart friidrottsgalan på Kvarnsvedens idrottsplats, faktiskt i Borlänge och inte i Falun. Tre världsmästare inbjudna, höjdhopparen Patrik Sjöberg, stavhopparen Sergej Bubka och trestegsmannen Christo Markov. Och där har vi upplägget för de här firandena. Men i den här artikeln som jag citerar, som är ur Expressen den 16 juni, så finns det en sista stycke. Där står det så här, och nu citerar jag: de enda som inte firar Storas jubileum är Mi'kmaq-indianerna i Nova Scotia i Kanada. De demonstrerar istället. Och de sitter faktiskt, då kan jag säga, på trappan till Storas imposanta huvudkontor i Falun vid Stora torget. De demonstrerar istället mot att Stora besprutar deras skogar med kemiska bekämpningsmedel som för länge sedan är förbjudna här hemma.
Ja, det säger också en del om vad Stora är för företag vid den här tidpunkten. Visserligen så spelar man ju då på det historiska arvet ifrån koppargruvan. Men man tjänar ju pengar på en hel del andra saker, internationellt skogsägande och skogsavverkning.
Mm.
Erik Westholm, som är kulturgeograf och verksam vid SLU och som bor i Falun, pratade vi lite grann just om det här jubileet med, för han var med där, hans dotter skulle få audiens bland annat i företagsledarna, men det var någonting som hackade, någonting som inte riktigt gick som det skulle.
Säkerhetspådraget var nog ganska stort, just för att den här protesterna fanns från den amerikanska eller kanadensiska urbefolkningen som vägrades audiens in i det längsta hos Storas ledning, och när man väl tog emot dem så lyssnade man, men bemötte inte deras protester överhuvudtaget.
Jag lånar Eriks uttryck att för Stora var Falugruvan bara en brosch vid denna tidpunkt.
Mm.
Alltså någon form av historisk, symbolisk, vacker, gammal sak som inte betydde så mycket.
Nej, för att kopparmalmen i Falugruva började ta slut redan i mitten av 1800-talet. Och då började Stora Kopparbergs bergslag bygga upp en kemisk industri som baserades på massa råvaror som kunde utvinnas ur gruvan. Man skapade ett liksom industriellt nav kring Domnarvet i Borlänge och Kvarnsveden också, det i Borlänge, med järn, stål, pappersindustri. I Korsnäs hade man sin sågverksindustri. Den största järnmalmsgruvan hade man i Grängesberg. Man hade järn- och valsverk i Smedjebacken, Långshyttan, Horndal, Avesta. Elektronisk liksom industri i Ludvika och då skogar i Nova Scotia som man då besprutade med hormoslyr. Och 1988 är Faluns relation med Stora främst deras huvudkontor vid torget intill Kristinekyrka. Resten är liksom historia. Och år 2001 så upptas det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget och Falun på UNESCOs världsarvslista. Mm. Och i världsarvet i Falun ingår gruvan, delar av staden som Älvsborg, gamla herrgården, Östanfors och villastaden, liksom bergsmansbygden. Men också slagghögar, naturområden, dammar, skogsområden och vattendrag. Men någon faktisk produktionsplats för Stora vid sidan av Falu rödfärg var inte Falun när man fyllde 700 år.
Men fortfarande ser ju vi också spår av detta företag överallt i staden. Man kan upptäcka det på grindstolpar, man kan upptäcka det i gatuskyltar.
Mm.
Det här tecknet för koppar är det väl egentligen, men som också har blivit liksom synonymt med Stora, tidigare Stora Kopparbergs verksamhet och egendomar i staden.
Mm. Jo, det här ringen med ett litet kors som dinglar under ringen.
Mm. Vi ser inte minst det här koppartecknet i stadsdelen Villastaden, som jag måste säga är en väldigt vacker och imponerande just villastad, med stora representativa hus för en övre medelklass, till och med kanske en överklass, varav flera naturligtvis var kopplade till styret av företaget.
Mm. Det är ju märkligt stilla och storslaget där på höjden ovanför staden i Villastaden. Här ligger liksom kråkslott, fjällpanel i stora trädgårdar, nationalromantik, jugend, fornordisk stil. Det här är ju en stadsdel som växer till i det här sekelskiftet som vi pratade om tidigare. Claes Boman, Selma Lagerlöfs Falun, det sena 1800-talet och tidiga 1900-talets Falun. Det som man inte riktigt längre anar i centrum, de pengar och den makt som ändå koncentreras till den här staden vid den här tidpunkten, ser man ju här. Och kanske allra mest syns det ju på såklart den allra högsta tomten i Villastaden, nämligen det som heter Bergalid. Ett magnifikt palats i, citat, amerikansk miljonärsstil, läste jag någonstans. Nils Nordén heter arkitekten, och egentligen är det väl det intrycket man får när man närmar sig det här palatset, är väl att det är någon sorts renässans. Det skulle kunna stå i Toskana och vara från 1600-1700-talet, någonting sånt. Idag så ägs det av frimurarna. Och när vi står där så kommer de på ett möte i mörka kostymer och medaljer på kavajslaget. Det här var ju alltså Kopparbergs vd Erik Johan Ljungbergs hus. Och Erik Johan Ljungberg är intressant för att det är han som egentligen tar Stora Kopparberg in i det som vi beskriver på 1980-talet. Han köper sågverket i Skutskär söder om Gävle, etablering av en massa fabrik 1895. Han ser också till att skapa Kvarnsvedens pappersbruk som invigs 1900 och liksom byggs ut successivt. Så det moderna företaget, det som lämnar Falun, det är på något sätt hans verk.
Eller lämnar Falugruvan.
Falugruva, exakt. Det är på något sätt hans verk, och han bygger det där slottet, Villa Bergalid, dit han flyttar med sin hustru Hildur 1902. Och då har han installerat i det här huset en av de första elektriska tvättmaskinerna.
Oj, det var tidigt.
Väldigt tidigt. Och också en elektrisk hiss som går in i huset. Så att det är också ett sorts urverk av den senaste tekniken som introduceras där inne. Och vi går ju genom Villastaden, och det är ju tydligt att en känsla av att den där lilla liksom bykulturen, ganska privilegierade och upphöjda kulturen, fortfarande lever kvar. Man går ju inte osynlig genom Villastaden.
Nej, vi var ju iakttagna direkt. Jag var tvungen att lova att prata väl om Falun.
Mm-hmm. Mm. Och alla som bor här har också en bostad i Stockholm, meddelade den här herren som vi pratade med. Jag vet inte om det är sant, men det är i alla fall en tecken på att här bor det viktiga människor, får man förstå. Och här finns till exempel ståtliga hus som apotekarens tidigare sommarhus och överingenjörernas hus och lite grann sånt där som vi beskrev.
De är alla också, det var någonting som i alla fall jag tänkte på, hur de stilmässigt har liksom harmoniserat garagen med husens stil.
Mm.
Om du har den här Alpville-stilen liksom, så har även garaget den stilen. Det tyckte jag var ganska fint, liksom, ja, men parigt sådär.
Mm. Ja, men alltså, när bilarna anländer till Villastaden, vilket bör vara ganska tidigt, då tänker man, eftersom de har gått om pengar där uppe och är intresserade av teknik, så när då de första bilarna kommer, då jobbar man, då, det kanske är enligt den här Falu-modellen som vi har redan introducerat, anpassning.
Ja.
Garaget får bli i fornordisk stil, eller då i renässansstil, eller beroende på vad man nu har
Amerikansk miljonärsstil.
Men det finns ett hus i Villastaden som sticker ut, och som kanske också i viss utsträckning var en liten nagel i ögat på den borgerlighet och de överingenjörer och stora chefer som bodde här när det byggdes 1963.
Och nu kommer vi liksom till piken i vårt utforskande av Jack Hansons Falun, skulle jag vilja säga. För det här är Jack Hansons privatbostad från 1963, som du sa. Och det är ett helt fantastiskt hus som man liksom blir uppslukad av. Liksom andra av modernismens ikoniska byggnader så är den både avskalad, tekniskt avancerad och så djupt humanistisk samtidigt. Mm. Den är liksom byggd för människan som en värdefull varelse, full av förmågor och med behov av skönhet. Jack Hansons förebilder var ju Frank Lloyd Wright, men man kan också ana Villa Togenhatt här, liksom. Mies van der Rohes stora villa för familjen Togenhatt i Brno.
Mm.
När vi närmar oss huset så är det första man ser är som en låg glasfasad. Och det ligger en fiberduk inne i glaset, så fasaden är inte transparent utan vit. Vilket gör huset att den får en japansk känsla, liksom som att det är likt rispappersväggar man ser.
Ja, inte minst för att den också ligger liksom i skuggan av ett väldigt stort träd.
Mm.
Vilket gör att den, liksom, den ljuset silas ner mot den här fasaden och skapar en, ja, men just en känsla av ödmjukhet och slutenhet samtidigt.
Mm. Ja, det man kan, vi skulle kunna uppehålla oss liksom ett helt poddavsnitt vid Jack Hansons hem. Vi ska försöka inte sväva ut allt för mycket. Nu råkar vi nämligen veta när vi är på besök i Falun att Jack Hanson avled i somras, sommaren 2021, 93 år gammal, en gammal man. Det står en bil på garageuppfarten, så att ja, vi chansar till slut och tänker att någon kanske är hemma. Någon kanske tittar till kvarlåtenskapen eller går igenom böcker eller vad som helst. Vi ringer på, bara chansar och ser vad som händer. Och Jack Hanssons dotter öppnar, Åse van Lockhorst, och är väldigt vänlig och släpper in oss så att vi kan gå husesyn in i Jacks hem.
Mm.
Och det, allting är så det är så väl utvalt. Snickerierna är gjorda i kvistfri Oregon-pinje. Det är ett kalkstensgolv med orientaliska mattor. Det finns en vinterträdgård. Det finns en upplöst känsla av att vara inne eller ute. Det är en väldigt innerlig personlig miljö. Och sen finns det en bottenvåning där det då finns en mindre pool.
Mm.
Och en hemlig inbyggd bar där Jack Hansson kunde bjuda sina vänner och kollegor på drinkar. Och drinkglas utan fötter. Så där fick man stå och hålla i sin drink och dricka upp den.
Och ett litet anslag vid bardiskens vägg där man kan läsa Permanent Member of Tage Erlander Fan Club. Man kan ibland tänka, du nämnde humanistisk material och modernism. Ibland kan man tänka att modernismen har en kyla, en svalhet. Jag tycker att det är så intressant här, för att den här förvisso tuffa villan med liksom ett anslag av självförtroende och tilltro till sin egen förmåga bär på så mycket värme inuti sig. Bara som ett exempel, när man ska gå ner till källaren så går man ner för trappan, av kalkstenstrappan, och då är väggen färgad mörkt röd. Så man vet på något vis att man kliver ner i någonting annat där nere. Där baren finns, där poolen finns, där en gång dansaren och koreografen och då musikern Graham Tainton, som hade kommit med sitt band Golden City Dixies från Sydafrika och hoppat av till Sverige undan apartheidregimen. En kväll spelar han tillsammans med sitt band i källaren till Jack Hanssons hus i Falun. Och baren öppnas och drinkglasen utan fötter fylls.
Mm. Alltså den här supertuffa villan går ju ingen oberörd ifrån. Och inte heller samtiden på 60-talet. Som uppfattar den onekligen som någonting apart och som bröt av. Och kanske just också den självsäkra Jack Hansson, New York-född, tuff i förhandlingar, med tiden ganska dominant inom arkitektursvängen i Falun. Det var någonting som kanske var för självsäkert, någonting som var liksom lite provocerande.
Någonting som kom bort ifrån, utifrån.
Ja, precis. Och det här huset började ju kallas för bensinstationen. Till och med så att Åse berättade att hennes lärare yppade den här liksom lite nedsättande liknelsen.
Jag tänker att det där sätter fingret på någonting. I Jack Hanssons, det som vi ser av Jack Hansson överallt i Falun. Relationen mellan frihet och anpassning.
Mm.
Mellan att vara unik, att vara lojal med sin bokhyllas Frank Lloyd Wright-böcker och samtidigt vara verksam i en stad av Faluns storlek, en medelstor stad i Sverige på 1970- och 1980-talet.
Mm.
Huset uttrycker den där viljan att vara lite kompromisslös, frihetslängtande, men ändå humanistisk och varm och närvarande i platsen. Den där känsligheten bär Jack Hansson på hela tiden, och den anpassningen och närvaron försöker han utföra i de postmoderna byggnader som hamnar inne i Falun och Faluns centrum. Och man kan vara ambivalent inför dem, eftersom att de på något sätt på postmodernismens sätt hävdar en massa historiska förebilder och samtidigt vill vara lojala mot platsen. Men de finns där, och de är i alla avseenden som jag kan se i alla fall uppriktiga i sin vilja att göra sitt bästa på något sätt. Men det finns en punkt som när Jack Hansson och villastaden och postmodernismen möts igen.
Mm-hmm.
Och det är 1984. För då bestämmer man sig för att bygga ut Dalarnas museum med en tillbyggnad. Och Jack Hansson tillfrågas. Och anledningen till att man vill göra den här utbyggnaden, det är att den Bergsmansgård som Selma Lagerlöf köpte i villastaden revs 1968. Men Dalarnas museum lyckades förvärva och samla på sig allt lösöre, alla saker, allting som fanns i den där villan innan den revs och magasinerade. Man tog också hand om biblioteket, hela det biblioteket som fanns i villan. Och 1984 kände man sig redo att återuppföra Selma Lagerlöfs bibliotek i full skala, exakt som det såg ut på Dalarnas museum. Så Jack Hansson gör en tillbyggnad i postmodern anda till Dalarnas museum, och inne i denna tillbyggnad så återuppför man det bibliotek som låg i den villa som revs 1968, bara 5 år efter att Jack Hansson har byggt sin villa i villastaden. Och där finns återigen lojaliteten mot historien parat med en nybyggnad, en postmodern nybyggnad, tillbyggnad inne i staden, signerad Jack Hansson. Även det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån ÅVL Arkitekter. Och med oss idag har vi Emilia Hallin, arkitekt på ÅVL Arkitekter, specialiserad på social hållbarhet och stadsplanering. Hej Emilia!
Hej! Kul att vara här!
Vi ska prata om idrott som liksom verktyg i stadsutveckling. Och jag måste ställa en fråga till dig först direkt. Vad har du för ingång till den här frågan, idrotten och staden?
Jo, men jag brukar väl säga att jag har idrotten att tacka för väldigt mycket. Och framförallt basketen, som jag har spelat basket sedan jag var 11 år och spelar faktiskt fortfarande basket, tränar en gång i veckan och spelar matcher.
Mm.
Jag har spelat mycket så 3-mot-3 street basket, som det också heter, och när jag var typ 15-16 då var det street basket på Plattan, alltså på Sergels torg, och vi hängde hela somrarna, så hängde vi på Plattan och spelade basket, och då hade man bara lagt ut ett liksom gummigolv och tagit dit korgar och sen, och det blev en, jag är själv uppvuxen på Södermalm i Stockholm, men det blev en plats där jag också träffade människor från hela Stockholm som kom dit, därför att också T-centralen är en sån plats där många passerar.
Mm. Och nu när du jobbar med att planera framtida platser, vad kan man använda, hur kan du använda den här kunskapen och då mer konkret liksom basketplanen eller basketplatsen som verktyg?
Basketplanen är inte bara en plats där man kastar en boll i en korg, utan det är en mötesplats där människor möts och lär sig av varandra. Och i förlängningen så kan det liksom bryta segregation. Och
just det. En inkluderande plats där många kan känna sig liksom ändå, att man kan vara del i. Har du något så här mer konkret exempel där man kan se att den samtida, nutida stadsplaneringen har jobbat med det här liksom, för att just skapa det här som du beskriver, den här mötesplatsen?
Ja, men en väldigt häftig plats som inte har funnits jättelänge men som jag besökte för några år sedan och som jag liksom upptäckte genom mitt basketnätverk är en liksom gammal parkeringsplats på en bakgata i Paris där ja, det var, tror att det var typ 4 parkeringsplatser där man sa att här behöver vi göra någonting annat. Och så tror att det var en lokal basketklubb som höll till där i närheten och som fick ett samarbete med en färg, någon som alltså gör målarfärg. Mm. Och så tror jag man samarbetar med en konstnär också, så har man gjort helt fantastiska målningar. Man har liksom målat golvet och väggarna och trappan och allting. Och så, såklart så finns där också basketplaner och det har verkligen blivit en mötesplats och det har kommit NBA-stjärnor har kommit dit och spelat basket och det har varit öppet och vem som helst kan komma dit och ta med sin egen boll, eller det finns en liten basketshop också i närheten där man kan låna en boll om man inte har en boll.
Det är den som heter Paris Pigalle.
Exakt, det ligger vid Pigalles tunnelbanestation.
Det är ett sätt att jobba med idrott i stadsutveckling på ett sätt som inte nödvändigtvis är de här enorma stora investeringarna, utan som kan inte bara ta liten plats utan också ganska snabbt komma igång och förändra platser på ett ganska snabbt sätt.
Verkligen. Jag tror verkligen det är ett, som du säger, ett snabbt sätt att aktivera en plats och få dit människor och ja, men skapa mötesplatser. Jag tycker det är mycket det man pratar om nu i stadsutvecklingen, att bra mötesplatser. Och som sagt, det krävs inte så mycket. Alltså egentligen behöver du inte ens göra något åt marken, eller om det är platt liksom, så behöver du bara sätta dit en korg och måla ett 3-sekundersområde och en 3-poängslinje.
Mm. Vi hoppas att alla som jobbar med stadsplanering och samhällsutveckling hör det här, så att vi får fler sådana här platser för ja, men spontanidrott med en boll och så den där 3-poängen som är så svår att sänka då. Tack för att vi fick prata med dig, Emilia.
Tack.
Falun är ju såklart väldigt mycket en stad i sitt landskap.
Mm.
Man måste runt i landskapet för att kunna förstå staden. Och vi cirkulerade framförallt kring de 2 stora sjöarna, i alla fall en av dem väldigt stor, som ligger sydost respektive nordväst om Falun. Och det är sjön Varpan då, norrut, och det är sjön Runn söderut. För den gamla ekonomin, hyttorna och bergsmännens hantering, så var ju avrinningen från de här sjöarna väldigt viktig. Alltså hur man kunde också få vattenkraft till exempel. Men idag har de utvecklats lite olika. Runn är väl någon form av fritidsområde skulle man kunna kalla det för.
Naturreservat.
Ja, det sommarbebyggelse och liknande.
En mindre skärgård i princip nedlagd i den där sjön.
Ja. Och Varpan, där finns det fortfarande väldigt fina bergsmansgårdar kvar att besiktiga om man vill. Ja, Runn, vi åkte ut till Främby Udde som är en slags andelshusområde eller bostadsrättshusområde. Dit inte minst tyskar och holländare åker också för att Runn fryser rätt snabbt. Så på vintrarna så kan man ha härliga skridskofärder omkring på Runn, som bitvis plogas upp.
Vad det gäller de nederländska skridskoåkarna så är ju till och med så att man håller tävlingar,
ja,
deltävlingar på Runn, alltså nederländska skridskotävlingar. Och, så det har blivit en vallfärdsort för skridskoåkare, naturis-skridskoåkare, eftersom den, som du säger, fryser.
Mm.
Men kanske ännu mer intressant ur ett också längre historiskt perspektiv är ju Runns lockelse på de tyska fritidsfiskarna.
Ja, men Runn har ju uppenbarligen väldigt fina fiskevatten, om det är liksom fisk du vill få upp.
Mm.
Om du sen vill äta den fisken, det är ju faktiskt en helt annan fråga, för vi rör oss ju i ett landskap, vilket vi hoppas framgick redan i inledningen på detta avsnitt, som är hårt förgiftat på grund av gruvnäringen ända sedan medeltid egentligen. Definitivt sedan 1600-talet.
Jag måste få citera ett sista Selma Lagerlöf.
Ja, gör det.
Citat. Hon sätter ju ord på Runn, eller Tisken som den vik av Runn heter som går hela vägen in mot staden. Hon bosätter sig nämligen 1898 i en bostad som nu är riven och ersatt med någonting som är mer anpassat på 80-talet. Och bor högt och ser långt från detta hus. Hon skriver så här...
Är det Älvsborg hon bor?
Det är Älvsborg.
Det är den här Mormorsgatan.
Mormorsgatan i Älvsborg.
Ett av de få stenhusen som stod där strax före sekelskiftet kan
ja,
man väl säga.
Precis. Mm. Och som då revs på 1980-talet. Hon skriver så här... Jag bor på en av de högsta punkterna i staden. Jag har fri horisont. Bland annat ser jag här en bit av Runn som kallas Tisken. Det är en märkvärdig sjö. Så full av rödfärg och vitriol att ingen fisk kan leva där. Men den är mycket vacker. Både i lugnväder då den blir skarpt metallglänsande och i stark blåst då den blir blodröd.
Ja,
metall och blod.
Tuffa kemikalier som finns i närheten av Falun, onekligen. För de tyska sportfiskarna är det ju tur att de har kulturen av att de gärna fångar fisk men inte äter upp den. Alltså att de släpper ut fisken igen. För det lär visst finnas en speciell... Alltså gäddorna och abborrarna, framförallt gäddorna har ju visst utvecklat, som bor i Runn och har gjort det i flera gäddgenerationer, har liksom utvecklat en egen typ av metabolism. Alltså de har ju muterat. Skulle man släppa ner en vanlig gädda i Runn så skulle den liksom dö på 10 minuter. Men det gör inte de här vitriolpräglade gäddorna, utan de har utvecklat en egen konstitution som gör att de överlever.
Mm. Och de tyska sportfiskarna kom hit och upptäckte att det var väldigt rikt med fisk. Och det skrevs flera artiklar i tyska sportfisketidningar som lanserade Runn i Falun som en idealisk plats för sportfiske. Och det här var ju någonting som de svenska sportfiskarna hade för länge sedan, ja, ända sedan åtminstone Selma Lagerlöf, liksom glömt bort eftersom att det var giftig fisk. Men för de tyska sportfiskarna så blev det en vallfärdsort, precis som för de holländska skridskoåkarna. Och det här är ju nu en ny fritids- och friluftsindustri som har uppstått kring Runn och placerat Falun på kartan i europeisk mening.
Nu när vi var vid Främby Udde så var det ju naturligtvis pandemins härjningar som var det mest bekymmersamma som hade gjort att den här typen av turism hade fått sig ett ordentligt avbräck. Men de hoppades att de skulle få tillbaka sina europeiska gäster både till sommaren och vintern igen ganska snart.
Ja, det fanns ju bilder på stora planer på att bygga ut och att etablera ganska stora turistanläggningar här i trakterna.
Om vi rör oss till den andra sjön nordväst om staden Varpan, så är det ju en helt annan typ av verksamhet. Det är en helt annat landskap helt enkelt. Ett annat kulturlandskap.
De är ändå sammanknippade genom vattnet.
Jo,
för att det är ju vattnet från den här gruvhanteringen som har runnit ner hela vägen till Runn, såklart.
Ja. Kring sjön Varpan så finns det en särskild koncentration av de här bergsmansgårdarna.
Mm.
Det var gårdar som också hade hyttor, bedrev en slags decentraliserad framställning. Man betalade ju också i forna tider skatten i koppar. De här gårdarna ligger ju liksom ibland inbäddade i stora slagghögar. Man liksom, det är så uppenbart vad det är för verksamhet som har bedrivits där.
Jo, när man kommer upp till samhället Bergsgården till exempel och svänger ner mot vattendraget där liksom, hyttorna har legat och hämtat kraft ifrån vattnet, så ligger ju slagghögarna där bara frilagda. Det finns ju både enkla och fattiga bergsmän, och så finns det liksom rika, stora bergsmän. Och de här lite större bergsmännen, de bygger ju rätt så imponerande herrgårdsmiljöer med i trä, gärna timrat trä. Vi kommer till exempel till Hedens bergsmansgård som är ett ståtligt tvåvåningstimrat trähus med en mängd gårdsbyggnader kring en kringbyggd gård. Och det är någonting särskilt tycker jag med timrade ståtliga hus. Alltså om du tänker en herrgård som kanske, om den hade varit putsad, så hade den känts, hade du putsat den här herrgården, så hade den känts som en herrgård känns. Man förväntar sig att det ska komma ut någon ståtlig friherre eller någonting. Men här är det timrat och liksom jordat och mer ödmjukt.
Det blir lite mer jordnära, menar du?
Ja, liksom, på något sätt. De håller upp sig själva, det finns liksom inget sken, det finns en ärlighet, tänker jag, i huvudet i alla fall.
Det är egentligen i botten så är det ju också bönder, alltså det är ju bönder egentligen som har aktier i gruvhanteringen. Så det finns ju det är ju starkt kopplat till jordbruket.
Ja, och det är det som när man ser de här bergsmansgårdarna, den ena som Gassarvet eller den här Hedens och de andra som ligger runt Varpan, det är att de bär på den här dubbla känslan av jordbruks- och bondekultur i sitt byggnadssätt, men i en upphöjd herrgårdskultur i sin vilja att låna stilar. Mm. Det kan finnas ett lusthus, till exempel ett litet badhus som sticker ut i vattnet, som är oerhört elegant och lite liksom så här finlämmat klassicistiskt. Och även där vid Hedens bergsmansgård på baksidan så ligger ett liksom lite gustavianskt lusthus. Mm. Så att
man det har tillkommit anar, lite saker.
Man anar också den här upphöjdheten, den upphöjde bondens plats i ett samhälle och i ett sammanhang som i det här fallet då är Stora Kopparbergs bergslag. Och det är intressant med Stora Kopparbergs bergslag, för att en sak som berättades för oss när vi kom till Falun, det var att när Falun skulle bli stad och få stadsprivilegier på 1600-talet så motsatte sig bergsmännen detta. De ville helt enkelt inte att Falun skulle få de här stadsprivilegierna. Mm. De hade ju sin kyrka, som jag berättat, Stora Kopparbergs kyrka in i staden, och så hade de sitt bergslag utanför staden. Och de hade ju fått de här privilegierna att bedriva den här statliga, liksom på statens vägnar, bedriva den här gruvbrytningen i gruvan i Falun. Men i de här privilegierna så låg ju andra saker. Rätten att bedriva domstolar, handel, hantverk för att försörja sitt arbetsfolk. Alla de här rättigheterna gav ju bergsmännen som kollektivt en stor makt inom sitt område. De liksom hade fått det här förlänat till sig, rätten att disponera områden, om man då betalade in skatt. Och sen när Gustav Vasa dyker upp och vill liksom förstärka staten och flytta fram sina positioner och organisera sig, så kommer ju kronan att göra anspråk på de här privilegierna. Och ett sätt att göra anspråk på det här, det är ju att skapa de här köpstäderna. Då, så makten flyttas över till dem istället. Mm. Domstolarna, handeln, allt det där som bergsmännen har haft. Och det var ju det här bergsmännen var oroliga för. Nu kommer statens fogde att ta över handeln. Hantverket kommer koncentreras till köpstaden Falun. Inflytande, makt, inkomster kommer förloras. Det finns en frihet här ute, en maktfrihet. Mm. Och det är en tvist som böljar framåt där under 1500- och 1600-talet. Där liksom den blivande staden Falun står i motsats till bergsmännens bergslag. Deras frihet utanför där. Och det görs flera stadsplaner under 1600-talet som aldrig blir av egentligen. Men det är klart att staten är en övermäktig
spelare.
Ja, till slut så blir det ju som kungamakten vill. Och det blir ju, som vi har nämnt, Kristina, som drottning Kristina som då förlänar i slutändan staden dess rättigheter, och den här Kristinekyrkan byggs som det största manifestet av detta. Men bergsmännen lever ju kvar också efter det här. De blir en maktspelare i den nya staden. I alla fall ända fram tills nästa stora maktskifte sker. Och det är när de inte längre blir en del av själva gruvbrytningen. Och det här händer när ett bolag formas för att organisera gruvbrytningen. Bergsmännen blir inte längre de som hanterar det man gräver ur underjorden. Bolaget skaffar gruvarbetare som ersätter hyttfolket. Bergsmännen blir egentligen aktieägare i det här bolaget. Och de kan nu gå på bolagsstämmor. Mm. Några släktingar till, de sitter helt säkert nere i Stora Stöten. Där på 700-årsjubileet, den där junidagen 1988, när enligt en tidning himlen var blå och de höga bergväggarna skimrade i koppar. När styrelseordföranden Peter Wallenberg, som 4 år senare vid en ceremoni ska skjuta den sista salvan i gruvan, deklarerar aktieägarnas hyllning till de människor, de generationer av bergsmän som med sina insatser bidragit till att skapa detta världsföretag och där flickhörer och Falu Sinfonietta och hundratalet spelmän stämde in i Nils Lindbergs lätt synkoperade arrangemang av Kullerullvisan och tonerna som lyfte som rök från underjorden 90 meter under gatorna i staden.
Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens avsnitt om Falun.
Och musiken vi hör här i bakgrunden är Solskensvisan, Kullerullvisan med Orsa Spelmän och Benny Andersson. Och tidigare hörde vi den falubördiga musikgruppen Troll och deras Jimmy Dean från ödesåret 1989.
Vi har ju som vanligt ett antal personer som vi skulle vilja tacka för hjälp och information.
Mm. Mats Persson har vi fått mycket hjälp ifrån, han var tidigare kommunantikvarie i staden. Liksom Örjan Hamrin som bland annat har jobbat på Dalarnas museum men kanske framförallt gjort sig känd som en person som har stadsvandringar i Faluns historia. Dessutom har vi pratat med Fredrik Sandberg som är länsantikvarie och redde ut bergsmännens privilegierade ställning för oss lite grann. Vi har också haft kontakt med två personer med mer biografisk koppling till staden. Stefan Coen som bor i Falun och är gymnasielärare och Karin Wallén som är frilansjournalist och uppvuxen i Falun.
Och vi skulle också vilja tacka Erik Westholm, kulturgeograf, och Åse van Lockhorst såklart för att vi fick komma in och tittade på hennes fars Jack Hanssons villa.
Ja, hennes uppväxthus får man väl ändå säga. Verkligen. Det fanns många minnen kopplade till det där huset. Vi får se vad som händer med det i framtiden. Podcasten Staden får stöd ifrån Sveriges arkitekter och från ÅVL Arkitekter. Ni får jättegärna höra av er till oss. Ni gör det lättast via sociala medier. Vi heter Staden Podcast på Instagram, Facebook och Twitter. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.